Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Innan avsnittet drar igång vill vi bara påminna om att detta är en nerklippt version. Vill du ha hela bakgrunden till Deportivo La Coruñas framgång, då kan du lyssna på ordinarie avsnitt som ligger här bredvid dig i podcastflödet. Men nu börjar avsnittet.
Que él está en el otro banquillo hace muchos años y hoy acaba a punto ha estado de hacerlo de Almiña. El balón para el Deportivo y Almiña que mete la pierna, saca la defensa del Real Madrid, Guti con problemas, intenta irse Fernando Redondo, el balón no sale, lo recupera el Deportivo, juega Surre de la banda, ahí va al centro de Víctor, primer palo remate y el gol del Deportivo, Bartomacay.
Pero me quedo con Almiña, es un insoportable fantasma, pero lo digo en buen sentido, ¿eh?
Marcó el Deportivo de La Coruña, se adelanta Macay. Cruzó el balón, metió el escorzo con el cuello, no pudo hacer nada y el Casillas, ahí está la de Almiña.
Efter över ett år med When We're Kings har jag börjat hitta ett härligt mönster som jag inte såg innan vi började med den här podden. Jag visste att vi skulle damma av stjärnorna, både de lysande och de bortglömda. De fanatiska fansen, det politiska spelet, den folkliga betydelsen. Men jag hade missat en grej. Gubbarna, ordförandena och sportcheferna i alla dessa klubbar. Ofta excentriska, tassande i en laglig och moralisk gråzon. Narcissister vars vinnarskalla tar sig otroliga uttryck. Alltid gubbar, alltid alfahannar. Jag fattar också att det inte har varit lätt att vara i dessa gubbars närhet. Men att läsa om dem är ljuvligt. Ni känner igen dem vid det här laget. Det kan vara Pinto da Costa i Porto, Paolo Mantovani i Sampdoria eller Rainer Kallmund i Leverkusen. Finns det en klubb som blommar upp, finns det nästan alltid en gubbe bakom. Och idag får vi en ny härlig bekantskap. Deportivo La Coruñas långvariga president, Augusto César Lendoiro. I ett lag som var hopplösa, men som tog steget upp mot de största i världen och välte dem.
Mm, och även om du absolut ska få ditt gubbmått rågat, så skulle jag väl ändå vilja börja från mitt. Den här gången, för det är kanske inte den allra mest sedvanliga dramaturgin. Man börjar ofta gärna från början eller till och med från slutet för dramatisk effekt. Men den här gången så ligger ju den allra största dramatiken någonstans mitt i berättarbågen. Och det går faktiskt att hävda att det enskilda ögonblicket är storligernas allra mest dramatiska ögonblick någonsin. För okej, det har hänt att ligor har avgjorts med den allra sista sparken. Då tänker väl jag i alla fall främst på Michael Thomas för Arsenal mot Liverpool på Anfield 89. Eller Sergio Aguero för Man City mot QPR 2012. Men båda de situationerna uppstod ju bara från en sekund till en annan. Det här är frågan om en mer infernalisk, diabolisk dramatik. För här hinner faktiskt spänningen byggas upp under flera minuter. Och i det här läget befinner vi oss då våren 1994. Och Deportivo La Coruña har redan gått en väldigt lång väg med din gubbpresident i täten. De har gått från de lägre regionerna av andra divisionen hela vägen till toppen av La Liga, och nu är de en enda spark ifrån att faktiskt vinna serien, att ta klubbens, att ta Galiciens första titel någonsin. Och allt de behöver göra är att slå in en straffspark på stopptid. För det är där de har hamnat. De har jagat ett ledningsmål, ett ligamål under hela säsongens avslutande match. Men de har inte hittat det. De har inte ens haft så värst många lägen förrän det här då händer. Spelare omkull, domare som blåser, straffskytt som ska avgöra. Och straffskytten den här gången, han är serb och han heter Miroslav Djukic. Han är libero för Deportivo La Coruña och han är inte lagets ordinarie straffskytt. Nu tar han bollen med händerna, placerar den på straffpunkten och sen vänder han sig aldrig om, utan han backar bort från straffpunkten hela tiden med blicken på motståndarlagets målvakt. Han tar några riktigt djupa andetag. Han ser ofrånkomligen rätt plågad ut. Han springer fram mot bollen för att slå dit den, för att fullborda det här sportsliga miraklet. Och så missar han. Och så var det med den saken. Och så var det med hela idén, hela illusionen om att Deportivo La Coruña faktiskt skulle kunna lyckas med det här sportsliga miraklet.
Det var en lanzar Jukic. Attention, Serbio, tira Jukic. Paró González. Paró González.
González forma parte de la historia del Deportivo. Toda la tensión agochada durante 90 minutos ahí o a Borbotón se sin control. Las emociones desataronse en Riazor.
Och den här rivaliteten får en ny scen, kan man säga, i finalen av Copa del Rey 95,
ja, va? Så kul blir det ju för oss som tittar på att, för även om Deportivo faktiskt kommer tvåa igen i ligan säsongen efter smällen, så är de aldrig riktigt nära att vinna. Däremot så når de cupfinal och där ska de underhållande nog spela mot just Valencia. Och bara det är ju skoj, men sen som sagt Deportivo La Coruña, klubben som inte gör avgörande matcher på ett ortodoxt och odramatiskt sätt. Klubben som tvingas avbryta sin uppflyttningsmatch för att läktaren fattar eld. Och klubben som nu tvingas ägna 4 dagar åt att spela en cupfinal. Det här är 4 dagars matchen mellan Deportivo La Coruña och Valencia. För inledningsvis, det är en jäkla cupfest. Speciellt med den spanska fotbollen, att det inte är särskilt vanligt med stora bortaföljen. En vanlig ligaomgång så reser ju inte borta fans. Det är några hundra kanske. Det är det vanliga. Men cupfinalen, jäklar, då reser man. Mm. Det är bara så det är. Det är liksom nedärvt i fotbollstraditionen. Och det innebar ju att men den här dagen, Bernabeu i Madrid, 45 000 reser från Valencia. Mm. 35 000 från La Coruña. Och det är väl rimligt. Det är 60 mil från La Coruña, det är 30 mil från Valencia. Valencia historiskt både större stad och större klubb, men även om Valencia har ett litet övertag på läktaren så är det inledningsvis det motsatta som gäller på planen. Deportivo tar ledningen, men sen kvitterar Valencia. Jag har för mig att det är Mijatovic, den väloljade serben. Ja. Och därefter så tar Valencia matchen och trycker på för ett segermål. 20 minuter kvar, kvart den kvar, de pressar. Risken är ju verkligen att gör de inte mål före 90 så kommer de ju mål i förlängningen, för de ser starka ut och Deportivo ser trötta ut. Här måste någonting göras, här måste någonting ske. Så ja, det är väl någon galicisk magiker, någon galicisk häxdoktor som helt enkelt påkallar sin gamla kompis, Galiciernas gamla kompis. Regnet, ovädret från Atlanten. Men kanske använde han lite väl potenta ingredienser i sin häxbrygd, för det är inget vanligt regn som drar in över Bernabeu.
Nej.
Det är som sagt mitt i sommaren, så det är ett tropiskt oväder. ett bibliskt oväder. Det är ett sånt skyfall så att jag knappt har sett något liknande, och det slås rätt snabbt över till hagelstorm. Så på bara några minuter så läggs ju hela Bernabeus matta under vatten. Ja. Det är inte längre en gräsplan, utan det är en mindre insjö. Och det finns såklart inget annat val än att avbryta matchen. Spelarna ska ner i omklädningsrummet, och på Bernabeu är det så att man går ner för en liten trappa, så ligger omklädningsrummen under marknivå.
Ja.
Och det var ju totalt översvämmat där. I korridorerna ute, det var liksom vatten till midjan. De fick så hoppa på bänkar för att överhuvudtaget kunna nå sina omklädningsrum. Men det går inte att diskutera att matchen avbryts. Det blir rätt snabbt uppenbart att den inte kommer kunna återupptas. Men sen vet jag faktiskt inte riktigt varför det blir som det blir. Jag har inte fattat varför den väldigt spanska lösningen på det hela blir att inte lira matchen på söndag, alltså dagen efter. Matchen gick på lördag. Ja, men då kör vi väl på söndag. Ja. Värdet är bra. Nej, på tisdag ska vi spela. Jaha. Ja, på tisdag. Okej, jaha. Då är det väl så det får bli. Men Deportivo, alltjämt en rätt liten klubb, hade ingen erfarenhet av stora finaler, än mindre av 4 dagars finaler. De hade inte med sig några grejer liksom till Madrid. De hade knappt med sig någon utrustning, utan de skulle bara spela matchen och sen skulle de dra direkt på semester. Nu ska de på något sätt hålla igång under 4 dagar, men de har inget. Det de då lyckas få igenom är att de får låna precis allt av Atletico Madrid. Ja. Jesus Schill, han känner igen en pamp när han ser den. Så han ser till att de dels får all utrustning, men därtill att de får använda Calderon för att träna. Och Calderon var nedstängd, där hade alla dagar på semester. Liksom målburarna var bokstavligt talat nerpackade. Men när Jesus Schill ringer och vrålar om att det är dags att pucka upp målstolparna igen, ja, då får den trötta spanska vaktmästaren faktiskt släpa sig ner i materialrummet. Men med det sagt och med det avklarat så är det ju såklart ändå en jäkla egendomlig situation som uppstår. För cupfinalen avbryts efter 34:34 av den andra halvleken, alltså i den 80:e minuten i ställningen 1-1. Nu ska alltså spelas 10 minuter i grunden, plus då eventuellt en förlängning, men i grunden 10 minuter 4 dagar senare. Och ja, hur förhåller sig lagen till det? Hur förhåller sig fansen till det? Svaret är ju att de kommer igen. Trots alltså att det är vardag.
81 000 nere på de 10 minuterna.
10 minuter en tisdagkväll mitt i sommaren. Det är otroligt jäkla imponerande. Och på något sätt så har ju Deportivo La Coruña här lyckats försätta sig i helt rätt mentalt läge. Det är inte så som det var mot Valencia i ligan, eller så som det var vid något av alla dessa misslyckanden, att nu är de redo. Och rent konkret hade de tydligen lagt ett jäkla fokus på att vinna nedsläppet, för det var ju så matchen rullades igång. Det är ingen avspark, det är nedsläpp, och de behandlar den som att det är liksom tekning i defensiv zon med 19:57 spelad av en hockeymatch där det egna laget leder med uddamålet.
Mm.
Sånt jäkla fokus på det där nedsläppet. Den bollen ska vinnas, för det ska sätta standarden. Det ska liksom sätta tonen för resten av matchen. Och nu är de ju inte trötta längre. Nu är de uppskruvade och Donato tar nedsläppet. Och det kanske inte verkar så betydelsefullt, men sen blir det precis så som de har sagt. Vinner nedsläppet, tar grepp om matchen, dominerar spelbilden, gör det här till vår grej. Det är vi som agerar, det är de som får reagera. Och sen är det inte ens en minut. De spelar i mindre än en minut. Valencia har inte bollen. Deportivo bara på offensiv planhalva. Och sen slår in ett inlägg. Och lilla Alfredo Santaleana, 1,65 lång eller någonting, vinner 2 dueller på raken och nickar in bollen förbi. Så blir Zareta, tror jag, fan det som står för Valencia.
Manjarín, el cambiado hacia Alfredo. Alfredo, gol! Gol de Alfredo! Ha marcado Alfredo apenas 1:56 segundos cuando Alfredo ha marcado este gol para el Deportivo. Apenas reanudado 58 segundos y Alfredo ha marcado para el Deportivo.
Och det är ju fascinerande i sig. att de under 4 dagar, vänt på det, Valencia har också haft 4 dagar. Mm. Om man 4 dagar på sig för att förbereda sig för 10 minuters spel, du ska inte släppa in ett mål efter 54 sekunder.
Nej.
Det borde inte vara aktuellt.
Det kan inte vara kul för Valencia-fansen att släpa sig 4 dagar senare till Bernabeu och 54 sekunder senare sedan.
Det kunde de fan ha året som föregick det här. Men, och det kunde Deportivo gott ha. Det kunde man utifrån känna att det hade de förtjänat. Ja. Även om jag är lite svårt med just det ordet inom fotboll. Jag har svårt med rättvisetänket. Men de vann matchen, de vann cupen, de tog klubbens första titel, de tog Galiciens första titel. Och nej, det var inte en liga, vilket är det som räknas i Spanien, men det var en revansch på både Valencia och på sig själva. Och det blev därmed en slutpunkt. Det är väldigt många som menar att det riktiga Superdeppor, det tar slut här.
Ja.
Vi utifrån använder det lite slarvigt och säger Superdeppor om allt mellan sig 92 och 2005, 2006. Men många menar att här tar det riktiga Superdeppor slut. Arsenio Iglesias lämnar.
Ja.
Klubben byter kurs och inriktning och idé. För fram till den här punkten så var det Bebeto, Donato och Mauro Silva absolut, men det var fortfarande ett lag som just avspeglade Arsenio Iglesias på samma sätt som han avspeglade Galicien. Det var anspråkslöst, det var pessimistiskt, det var galiciskt. Det var liksom ett byalag med en jäkla kollektivism. Och det hade varit lokala spelare, basker och så några brassar och balkanspelare. Men nu blir det något helt annat. Här har vi någonstans slut på den första fasen. Och vi ska snart komma till den andra fasen. Men vi ska ju hinna med interimperioden på vägen. För här kommer det då ett par mellanår. Det är så vi får beskriva det. Ett par rätt vilsna mellanår. Då just arsenismon försvinner och ersätts av någonting som det är lite oklart vad det egentligen är.
Ja. För först kommer ju John Toshack in och när jag läser om honom nu så inser jag att det här är inte rätt tillfälle, men något avsnitt måste vi fördjupa oss i honom, för det, alla hans uttalanden är sensationella till jag.
When he was king, ja. John Toshack, ja, ja, vad fan, varför
eller
inte?
Bara ta en del i ett avsnitt.
Han har upplevt en del, ja. Han har gjort en del och han var fel man på fel plats, ja, i A Coruña 1995, för han uppfattades där i alla fall i jämförelse med Arsenio Iglesias som rätt arrogant och som någon som tyckte sig vara större än spelarna, laget och klubben. Och idag är det ju rätt vanligt med liksom coachstjärnor.
Ja.
José Mourinho, Jürgen Klopp, Pep Guardiola, de är ju lika stora som vilka spelare som helst. Men så var det inte tänkt att funka i Galicien 95. Den där skulle man vara för självförminskande och lyfta fram spelarna och var Arsenio Iglesias. Men John Toshack, han hade minst han varit i Real Madrid. Ja. Han hade varit i Liverpool. Han hade fårskinsrockar. Han förde sig och pratade därefter. Och Deportivo slutade nia.
Ja.
Det är ingenting. Okej, konstaterar Helen Doiro. Nu måste vi förändra någonting, för så här kan det inte se ut, men det han då gör är ju att han bara förändrar ännu mer i den här nya riktningen. Det här är ju samma år som bossmandomen slår igenom.
Ja.
Och jäklar vad Lendoiro tror sig möjligheter där. Han försöker rida på den vågen.
Ja.
För det är liksom hans uppdaterade möjlighet att göra Balkantricket från 1990 igen.
Ja.
Säsongen 96-97, där vi då är framme nu, han tar in 13 utlänningar. Säsongen som följer där på 10 nya utlänningar. Och det är ju en brokig satans samling där. Peter Rufai från Nigeria kommer till A Coruña och påstår att han ska ha en massa privilegier för att han är prins hemma i Nigeria. Jaha, okej. Okay. Vad gör vi med det liksom? Kommer en snubbe som heter Manteca Martinez från Boca Juniors, som har varit guyanare. Jag vet inte fan om hur man översätter Manteca. Gör man bara en översättning från spanska till engelska så blir det liksom the butter, typ. Smöret.
Uh-huh.
Smöret Martinez. Jag vet inte om det funkar. Uh-huh. Men en hal jävel som gillade det goda livet och som drog med sig några andra. Bland annat den unga lovande landsmannen Sebastian Abreu som Depp hade pröjsat mycket pengar för. Vad har du på Sebastian Abreu?
Nej, jag har ingenting.
Ingenting, okej. Okay. Det är ändå liksom en kille som hyfsat många har en lite dunkad relation till. För dels ska han likt Bielsa under tilltalsnamnet Locko. Inte smeknamnet, tilltalsnamnet. Mm. Alla säger Locko Abreu. Token Abreu, galningen Abreu. Och grejen med honom, ifall man just bara ska säga en sak och sen går du utveckla den, det är att han har världsrekord i klubbar.
Jaha.
Det finns ingen som har varit i lika många klubbar i lika många länder som Locko Abreu. Men hans...
Låter inte lovande. Nej,
alltså det låter lovande i relation till att om vi ska göra ett avsnitt om Torsak kan vi fan i mig göra ett avsnitt om Locko Abreu. Jag tror han har varit i typ 30 olika proffsklubbar i minst ett dussin olika länder. Men hans riktningslösa kringflack, det inleddes väl lite här i Deportivo när han bara kom och hängde med smöret Martinez som var ute på kvällar och nätter och var helt utan styrsel. Och det här är just under en tid då allt förändras i Deportivo, allt blir sämre i Deportivo, allt blir spretigare och rörigare, och de har ett fanzine, Riazor Blues, som heter Curva Magica. Och de går efter lite eftertanke eller efter lite bitter erfarenhet ut och proklamerar bara att fan, dagens Deportivo, den enda klubben i världen där spelarna beter sig sämre än vad vi ultras gör.
Ja.
De super mer, de slåss mer, de är ute oftare, de är ute längre. Vad är detta? Ni stjäl från oss. Vi kräver lojalitet och hårt arbete. Men med allt det sagt och redovisat så är det ju ändå så att allt går ju inte åt helvete. De har ju en ny styrka efter sina framgångar Deportivo. De har mer pengar. Det finns nya möjligheter med bossmandomen. Så i allt detta ursinnesvärvande är det klart att de hittar en del juveler också. 96, efter det första usla Torsak-året, då drar Bebeto.
Ja.
Han sticker till Sevilla. För...
Gillar han inte Torsak, du?
Nej, men ingen gillade ju någonting. Liksom. Men han trivdes inte längre. Han tyckte inte det var hans Deportivo. Han hittade ju aldrig rätt efter det. Efter det att Bebeto lämnade Deportivo 96 så blir han ju aldrig samma spelare. Nej. Han blir aldrig ens särskilt bra igen. Han börjar leva någon form av Locko Abreu-liv där han bara drar runt och testar allting. Jag tror han spelar för 9 olika klubbar under de 7 säsonger som han har kvar av karriären. Under alla de här säsongerna så gör han aldrig fler än 10 mål. Nej. Någon gång igen, någonstans igen. Och sa det att nej, det var när jag lämnade Deportivo som jag även sa farväl till glädjen med min fotboll.
Ja.
Men okej, ersätta Bebeto, det är såklart inte helt enkelt. Och där lyckas de ju. Ja. Det allra svåraste, det lyckas de faktiskt med. Ersätta lite komplementspelare är en sak, men ersätta Bebeto, jajamän, vi tar in Rivaldo.
Ja.
Och det är egentligen samma typ av grej som när de värvade Brassa förut, att det var någonting med den där klubben som låg längst fram i kön som gick fel. Rivaldo skulle till Parma.
Ja.
Rivaldo skulle spela med Brolin. Och vem vill inte spela med Brolin? Rivaldo vill spela med Brolin. Men det blir inte så av en eller annan anledning. Och där kan Deportivo då hoppa in och kapa åt sig honom istället. Och det blir ju bättre än vad någon hade kunnat hoppas på. Han gör fler än 20 mål direkt första säsongen. Och det är såklart tydligt att ja, men här är den nya stjärnan. Här är det nya stora hoppet. Kunde vi nästan vinna ligan med Bebeto, då kan vi nog fan faktiskt vinna ligan med Rivaldo. För det var inte bara han heller, utan det var en ny handelsväg som innebar att han fick sin egen supportapparat. Sitt eget rockband var liksom intakt. Han var lead singer, så fick han med sig både trummisen och basisten från sin gamla miljö. För Rivaldo hade spelat i Palmeiras och där fanns även Flavio Conceição, och honom lyckades de lirka loss trots att andra klubbar också var sugna. Och där fanns då även Jalminia. Det var de tre som hade slitit upp träd i ett jättebra Palmeiras. Flavio Conceição, Jalminia, Rivaldo. Jalminia blir klar efter den här första säsongen när de andra två redan hade varit där ett år. Och nu var ju idén att den magiska triangeln var på plats. en ännu vassare spets än någonsin tidigare skulle nu leda Deportivo. Nu jävlar skulle alla få se hur mycket grönt guld som hade funnits i Palmeiras och hur otroligt det var att Deportivo hade lyckats bärga allt. Men precis just då, nästan på dagen samtidigt som Jalminha landar och ska börja göra sina grejer, är då drar Rivaldo.
Ja.
Och det kom från en blixt, som en blixt från klar himmel.
Luis van Gaal hade honom som högst på sin önskelista.
Ja, ja, men de hade ju andra grejer för sig. De hade egentligen tänkt värva McManaman, ja, som ju verkligen inte är samma typ av spelare. Men de hade liksom suttit och räknat på den övergången från Liverpool och insett, satan, det här drar iväg.
Ja.
Det här blir dyrt. Ta övergångssumman, ta hans lönepaket. Alltså, fattar ni själva hur mycket det här blir? Fattar ni hur bizarrt det är? Ifall vi ska lägga de här pengarna, då kan vi ju lika gärna liksom lösa Rivaldos utköpsklausul från Deportivo. Vänta nu här. Just det, ja. Utköpsklausul i Deportivo. Även om det är mycket pengar så har vi ju faktiskt pengarna. Idag, 2020, har ju det här med utköpsklausuler i spanska kontrakt blivit allmän kännedom. Det är liksom en faktor så fort det är silly season. Vad är klausulen på? Och det är ju så att alla spanska spelare har en klausul. Och ifall man inte riktigt har skött det ordentligt, ja, då kan plötsligt Arsenal bara lägga de pengar som är stipulerade och ta med sig Thomas Partey. Det finns inget Atletico Madrid kan göra. Men i de fall det har skötts ordentligt, då är det så 9 miljarder
exakt
för någon.
Ja.
Och det var ju det som var känslan i Deportivo. De har lagt den där på en så astronomisk nivå att det liksom kommer aldrig bli tal om någon övergång.
30 miljoner euro, vadå?
Något sånt, ja. Och det låter inte mycket idag. Det var mycket då.
Ja.
Ingen trodde att det skulle aktualiseras. Men när Barcelona fattar att de kan ta Rivaldo lika gärna som de kan ta Steve McManaman, och när de sen faktiskt förverkligar det, då är det den första riktigt stora klausulövergången i den spanska fotbollen. Och det innebar att det som inte ens hade varit på tal ett dygn tidigare var verklighet 24 timmar senare. Rivaldo var ju i grunden inte särskilt sugen att gå. Han tyckte det var kul i A Coruña med Conceição och med Jalminha.
Det måste jag säga också faktiskt, för att både Mauro Silva och Bebeto älskade ju att vara i
Rio miniatyr.
Ja, för Barcelona var ju på Bebeto efter säsongen och Real Madrid ville ha Mauro Silva. De bara nej. Vi vill stanna liksom.
I just det här fallet så ska det också ha varit att Mauro Silva och Rivaldo hängde. Jag vet inte om de var på någon försäsongsläger och delade hotellrum så där. Men det är då de ringer bara, Rivaldo, bara så du vet, Barcelona tänker lösa din utköpsklausul. Så Deportivo kan inte hindra dig att gå dit. Ja, nej men jag är inte så sugen. Som ska börja få hit familjen och... Som sagt, Jalminha kommer, my good man Mauro Silva sitter här bredvid, bra folk, trivs i stan, gick jättebra, nej men jag vill stanna. Ja men snacka, fundera på det här och liksom tänk igenom det hela. Då sitter jag och bollar med Mauro Silva, och Mauro Silva tycks ha gått i Lendoiros skola, för han ser sig själv som det stora förhandlingsgeniet. Ja. Gnugga handen, nu ska jag berätta för dig Rivaldo hur du ska play this one. Och han säger, ja men det du gör är att du vill ju inte bränna dig själv hos Barcelona och du vill ju inte framstå som oambitiös, men du kräver så jävla mycket i lön så att det kan aldrig ens komma på fråga för dem att acceptera, och på så sätt framstår du just som ambitiös och liksom öppen för större erbjudanden men samtidigt ändå lojal mot Deportivo, så får du stanna med oss, det blir kanon. Ja, Rivaldo gör precis så. Har så extremt höga löneanspråk. Barcelona bara, okej, kanon, så säger du. Och då bara, då är det bara att packa väskan och dra. Så det bakband ju lite den nya Deportivo, idén om att Torsak skulle kunna liksom skulle kunna nå titeln med stjärnor egentligen. För det var väl det som var tanken. Och konsekvensen blir att den här säsongen blir ännu mer misslyckad. De kommer att sluta 12 97-98. Torsak försvinner efter någon månad. Kommer in en brasse istället. Ja. Lite från ingenstans. Carlos Alberto Silva som visserligen hade haft original Ronaldo i Cruzeiro, men verkligen från ingenstans utnämning. och det ledde bara till ny kulturkrock. Galicierna blev förbannade på att brassarna fick dricka cola till maten, ja, samtidigt som de inte fick dricka sitt vin. Vad fan är det frågan om? Och ännu ett sånt här cirkusår. Ännu någonting som Lendoiro behövde reagera på. Han behövde tänka om, han behövde agera igen, han behövde spänna musklerna på ytterligare något nytt sätt. Ja.
Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset.
Och fy fasen.
Ja, visst. Skulle du behöva 13 miljoner, eller?
Ja, det skulle jag verkligen. Men vi måste säga först att vi är ju sponsrade av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
Yes, och stödlinjen.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej, men 13 miljoner jackpot på Stryktipset, det är ju inte fel.
Nej, då är det faktiskt dags att ladda en rejäl rad här, känns det som.
Vet du vad som inte heller är fel?
Nej.
Födelsedagsfirandet och alla härliga historier vi får in.
Exakt, för vi är ju mitt inne i Stryktipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp fantastiska historier från våra lyssnare.
Yes.
Som skickar in dem till kings@perfectdaymedia.se.
Precis, bomba på nu. Det är 8 månader kvar på det här firandet, så att, vi kör nu.
Mycket Stryktipshistorier vill vi ha. Mm. Och i dagens har vi fått från Peter som skriver så här. Hej på er och tack för en helt otrolig podcast. Den har räddat mina veckor i snart 4 år. Tack så mycket, Peter. Min historia är ganska färsk, men den om när det vände på stopptid gav kanske inte de största pengarna, men känslan i mig består. Jag spelar ofta för lite mindre pengar på stryket, följer fotbollen men långt ifrån en nörd. Och allt såg väldigt bra ut senast, förutom på min etta på Manchester United mot Brentford. Mm-hmm. Var ändå väldigt nöjd med hur resten satt. Men på stopptid satte min nya favoritspelare, skotten McTominay, 2 mål och vändningen fullbordades. 64 rader blev 12 000 kronor. Tack för en bra podd.
Det är
podd.
Otroligt.
Ja. Tack för en bra historia, Peter.
Ja, och som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det?
Ja, det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet. Jävligt bra faktiskt.
Mm.
Vi säger stort tack till våra vänner på Stryktipset.
Tack.
Men Deportivo behövde ny tränare och Lendoiro har gjort klart i princip med Luis Aragonés. Men det faller för att Aragonés kräver för mycket lön.
Som och man gör.
Och då går han på sitt andra val.
Ja, och det är it's a bold move, som de kanske hade sagt på engelska. Det är ett järvt, nästan halsbrytande nummer han drar igenom. För tränaren han då värvar är Xavier Xabo Irureta. Och hans namn och hans aura är inte särskilt spektakulär. Men hans hemvist och hans situation gör allt rätt hisnande. För Xavier Irureta, han är vid den här tiden hemmahörande i Vigo. Han håller till på Bailados i Vigo. Och där spelar Celta som är Deportivos absolut största rivaler. Och det går bra så in i bomben. För Celta lider ju av att Deportivo har vunnit cupen. Mm. Att de hann först i kapplöpningen till en buckla som aldrig tidigare har funnits i Galicien. Men de reagerar på det och de samlar kraft och bygger lag. Och i det här skedet så har de precis kvalificerat sig för Europaspel för första gången på ett kvartssekel. De slog Real Madrid i sista matchen, blir klara för Europa. Vilken framgång, vilken grej. Nu är inte vi Celta Vigo längre, nu är vi Euro-Celta. Ja. Och mannen som har styrt det är Xavier Irureta. Och det är klart att då ska ju han belönas, då förtjänar han större villkor. Men när han börjar liksom förhandla om sitt nya förbättrade kontrakt med Celtas president så tvekar klubbledningen. Det blir inte något påskrivet, det blir inga riktiga löften, det kommer inga garantier. Och tydligen drivs Celtas president av en övertygelse om att Iroreta någonstans bluffar. Han kommer såklart stanna. Han är ju så uppskattad och framgångsrik här, så det handlar mest bara om att hålla hans löneförhöjning nere. Men i det läget slår då Lendoiro till. Ja, Iroreta skriver på och lämnar den ena lokalrivalen för den andra under en kapprustningstid där båda klubbarna var väldigt starka. Så det var en extremt spektakulär övergång. Det var väl kanske inte Figo till Real Madrid för oss, men för dem i Galicien var det Figo till Real Madrid. Ja. Det var liksom så anmärkningsvärt, så upprörande. Och Iroreta själv var bask, så han var inte direkt indragen i det lokala. Men han kände till mentaliteten, han förstod grejen. Han var också ganska välbalanserad. Herrarna från norra Spanien tenderar inte att vara så extremt emotionella. Så han liksom tog ändå det där med jämnmod och sa att ja, men det lägger sig, det blåser förbi. Förhoppningsvis så dröjer det rätt länge innan vi ska åka till Vigo för att möta Celta. Så då har det säkert liksom, då har känslorna förmodligen dämpats. Mm. Sen kommer spelprogrammet. Första matchen, Celta Vigo borta. Han får ett mynt i huvudet och det är en jävla kalabalik. Men med tiden på andra sidan av den matchen så lade det sig hjälpligt. Det gick i alla fall att arbeta. Och den här första säsongen gick okej för Iroreta och hans lag. Normaliteten återvände, stabiliteten återvände. Det anspråkslösa, det måttfulla, det arbetsvilliga återvände. Deportivo blev någonstans Deportivo igen. Mm. Det värvades inte 12 utlänningar, utan det värvades i stort sett enbart från det spanska ligasystemet. En del utlänningar, absolut, men de hade i så fall varit i den spanska fotbollen och akklimatiserat sig. Så värvningspolicyn gick tillbaka till vad den hade varit. Spelmodellen gick också tillbaka till vad den i väldigt hög utsträckning hade varit. Arsenio Iglesias, pessimist, orolig, såg katastrofen, spelade med Fembach och Mauro Silva. Sen kommer Torsek och någon brassetränare in och ska låta Rivaldo dribbla. Iroreta tillbaks till en defensiv fotboll som utgick från försvarsorganisationen och så sen förutsatte att med lite inläggsspel och lite vassa strikers ska vi nu kunna snappa några mål.
Han spelade någon slags 4-2-3-1, va?
4-2-3-1 kom det att bli, och det var väl inget att säga något om, men det var mer hur laget förväntades uppträda och mycket hur laget tränade. Extremt mycket repetition.
Mm.
Okej, nu kör vi den här inläggsövningen 40 gånger.
Mm.
Och sen så kör vi en annan inläggsövning 40 gånger till. Och sen så gör vi samma sak varje dag hela den här veckan. Väldigt mycket repetition för att uppnå det vi idag kallar för automatiseringar. Ja. Ett anfallsspel som inte går på intuition utan på intränad mekanik.
Ja.
Det tyckte väl vissa spelare var roligare än andra.
Ja.
Och därtill fanns det också ett tydligt säkerhetstänk som hela spelmodellen utgick ifrån. Det var någon gång han gjorde så en taktikgrej med lokaltidningen Voz de Galicia, där han stod vid en tavla och drog pilar och liksom på så sätt skulle förklara spelmodellen. Och sen kom artikeln i tryck och bilderna publicerades, och Iroreta nojig som satan. Man tyckte fan, på de här bilderna, det är alldeles för många pilar som pekar framåt. Spelarna kan få idéer. Och det ville han verkligen inte. Och spelarna visste väl inte riktigt hur de skulle kring allt detta, i synnerhet inte de som ändå var invärvade från andra delar av världen och andra sätt att spela. Var någon gång en journalist stod och pratade med en grupp spelare och någon ställde, fan, ni som har varit med och sett det, stämmer det att Iroreta själv var en offensiv spelare, att han liksom var kreatör, att han liksom nästan till var anfallare? Ja, det var sån han var. Och Chalminha bara stod, anfallare? Omöjligt. Och sen var det heller hela grejen med Iroreta, hans sätt att coacha, hans sätt att leda Celta, för spelmodellen, absolut, men också hans sätt att vara, hans sätt att uppträda i relation till sin spelargrupp. Inledningsvis så säger alla de som Iroreta värvade till Deportivo att det var märkligt, för när han skulle liksom övertala oss eller när det skulle ha ett samtal om hur det skulle bli, så ställde han egentligen bara 3-4 frågor, och det var alltid samma frågor. Är du gift? Vart ska du bo? Vart tänker du att era barn ska gå i skolan? Det var då det han var nyfiken på. För ja, han ville ha stabil, han ville inte ha Locco Abreu. Han ville ha stabila män som gick till jobbet, gjorde jobbet och sen åkte hem till sin familj. Det fanns liksom nästan något dygdigt i hans sätt att tänka och vara och sträva. För själv tog han ju för inte med sig familjen till La Coruña. Däremot så bodde han själv på exakt samma hotellrum under alla de 6 år som han befann sig i stan. Och varje dag så gick han på precis samma promenad i precis samma träningsoverall och avslutade med precis samma lilla stopp i samma kyrka. Mm. Varje dag, varje dag. Och vissa uppskattade honom som någon typ av fadersfigur, andra, de flesta, framförallt med tiden, kom väl i högre och högre utsträckning att uppleva honom som kall och distanserad och ja, men nästan ointresserad.
Ja.
Och det finns lokaljournalister som har verkligen fördjupat sig i hur Iroreta fungerade. Och de hävdar att ja, men det var allt mer en medveten strategi att få laget att sluta sig samman mot honom. Lite som, vad var det, Bianchi som vi pratade om i Napoli, lite samma. Och därtill så menar de galiciska uttolkarna av Iroreta att det nästan fanns något religiöst i honom. Han var så väldigt katolsk, och det ska enligt dem ha slagit över i att han nästan liksom, han fann någon tillfredsställelse i att ta på sig en massa smärta och skuld. Liksom. Det skulle vara en del av hans drivkraft att han ja, men gillade att ta kulor och pilar för andra. Och allt det där kommer att manifesteras i hur det såg ut när laget hade spelat bortamatch, kanske framförallt utomlands, för flygplatsen i Coruña är rätt liten, det går inte så många flighter dit. Flygplatsen i Santiago de Compostela är större, det går fler flighter, det är lättare att få slottider, så ofta flög de tillbaks dit. Och sen var ju tanken att de skulle ta sina väskor, gå ut till bussen och åka till Coruña. Men spelarna pallade inte. Det var sent på natten. De ville hem. Det hade kanske varit i Leverkusen och spelat en jävla Champions League-match. Så de bara satt sig i taxibilar och drog hem. För det gick mycket snabbare.
Mm.
Och kvar på spelarbussen, ensam, satt Iroreta med sin katolska, katolska lidelse.
Och sitt kors.
Och bar sitt kors. För både honom själv och kanske för sitt lag och sin klubb.
Ja.
Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos Apohem.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, Hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkade ljuga om att du också hade en, att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Nu ska vi ta truppen som man går in i vår säsong med.
Vår säsong där vi nu har anlänt, som är 99-00. Oh. Alltså det som är Iroretas andra säsong. Och precis som du sa så är hans grundformation 4-2-3-1. Och vi blåser väl igenom laget på det sätt som vi brukar göra. Och vid målvakten stannar vi gärna till, för där stod Jacques Songo.
Kamerun, va?
Exakt, ja. En del av det kamerunska målvaktsundret. Ja. Och vi var där i avsnittet om det kamerunska landslaget, pratade om Thomas Nkono och hans rivalitet med Joseph Antoine Bell. Jacques Songo i mål, fyrbackslinje med den solida högerbacken Manuel Pablo, med Noureddine Naibet, Tottenham legend, ja, innanför honom. Naibet var hård och kantig. Donato promenerade omkring och var spelintelligent bredvid honom. Ja. Han sopade upp och han var extremt spelintelligent. Ja. Och sen fanns det en vänsterback som hette Enrique Romero som också var solid men som var mycket mer offensiv än Manuel Pablo på högerbacken. Han rusade framåt, han gjorde en del poäng. Han fick lite mandat av Irureta. Och så är det ett inne mittfält, det lite defensiva inne mittfältet, där Mauro Silva fortfarande höll världsklass, ja, vann varenda boll som behövde vinnas, omöjligt att passera. Liksom brukar prata om att det är bra behagligt att spela målvakt bakom en bra backlinje. Det var väldigt behagligt för Donato att promenera, ja, omkring i backlinjen
bakom Mauro Silva.
Fan vad fint att fylla den rollen. Men extremt bra som defensiv mittfältare, ja, som liksom barriär att försöka bryta ner för motståndarlaget. Och sen även rätt bekvämt för Flavio Conceição bredvid honom att kunna vara lite elegant och fördela lite boll och vara lite mjuk och skön. Mm. För ja, Mauro Silva vann bollen, Flavio Conceição satte sen den i rörelse, omvände bollinnehavet till anfallsspel och skickade upp den till frontfyran där vi då hade två spanska yttrar. Victor Sanchez till höger, nyförvärv, en av så här liksom Irureta scoutad, gjort det bra i det spanska ligasystemet men har högre potential, perfekt. Vänsterkanten Fran, ja, vår gamla kompis, fortfarande kapten, fortfarande mest idoliserad hemma i A Coruña, men med allt större skadeproblem. Spelade faktiskt aldrig så lite som han gjorde den här säsongen för att han var skadad så ofta. Ja. Men helt självskriven i laget när han var fit for fight. Och så då innanför dem som tia. Ja, killen som kompletterade Brasse-triangeln. Killen som jag snart ser fram emot att prata ännu lite mer om. Jalminia, ja, geniet. Och är man ett geni som fördelar boll och så sista passningar, då vill man gärna ha något effektivt framför sig. För det hittade verkligen Deportivo den här sommaren. De tog in en anfallare från Teneriffa. Teneriffa hade just åkt ur och det var inte så att Europas storklubbar stod på kö, men här hade de sett någonting. De hade sett en anfallare med, alltså, som inte hade någon så här solklar spets, som inte var snabbast, starkast eller hårdast i världen, men som var extremt dubbelfotad, kunde skjuta när som helst, ur vilka vinklar som helst med båda fötterna. Nära håll, lång distans, djupled, inspel, inga problem. Alla typer av avslut. Och han hette såklart
Roy Mackay.
Han gjorde inte det eftersom att jag ställer den frågan, oh, med en försåtsminering. Han gick ju såklart under Roy Mackay. Oh. Precis som Teddy Sheringham gick under Teddy Sheringham. Men hans dopnamn, vad hette han egentligen i förnamn?
Oh, hey.
Oh, om man kallar sig Roy, vad är liksom smeknamn Roy, dopnamn?
Roger.
Ja, det är en gissning. Den är roligare. Det är därför jag tar den.
Nej, det vet jag inte.
Rudolfus.
Rudolfus.
Rudolfus, ja. Mackay, ja, på toppen.
Atención, peligro, Mackay. El balón se estrella en primera distancia. Mackay otra vez. Gol! Gol del Deport! Perdonó la Real Sociedad. Machacó el Deportivo. Roy Mackay. A la segunda la puso dentro. 11 minutos, 12 se van a cumplir de la segunda parte.
Och hur börjar säsongen då?
Den börjar som smort. Nej, det gör den. Alltså, den hackar lite i den allra första början. Men sen gnisslar Irureta-maskinen verkligen igång. Och i den 12:e omgången, alltså i slutet av hösten, då har de verkligen fått upp farten. För då är de inne i en svit och de tar 7 raka segrar i ligan. Och den 12:e omgången slår de Rayo och då tar de över serieledningen. Men den svit, den kommer sen att kulminera med derbyt mot Celta Vigo. Och det kanske inte var det största derbyt i historien, Men det var det glammigaste. Deportivo låg etta, Celta låg tvåa. Mm. Galicien styrde fotbollen i Spanien.
Para Jalminha, entró Romero. Gol del Depor, marcó el Turu. En la primera ocasión que ha tenido en lo que llevamos de partido, acaba de ponerse por delante el Deportivo.
Så Celta kommer med sin bästa någonsin, Mostovoy, och Jalminha halvt psykar, halvt spelar ut honom. Deportivo vinner den matchen och bibehåller positionen i tabelltoppen. Sen är det ju matchen mot Real Madrid hemma som vi måste Jalminha snacka lite extra om. För där är ju också hela liksom berättelsen som har upprepats på de galiciska ölstugorna år efter år, att inför matchen, inför det att Deportivo ännu en gång ska slå tillbaka Real Madrid. Så de gjorde ju alltid det. 18 år i rad så åker Madrid därifrån utan seger. Så står brassarna och snackar i spelartunneln. Och Mauro Silva, ansvarstagande, plikttrogen. Han gör liksom har sitt resonemang kring hur matchen måste te sig. Och han säger till Jalminha att idag behöver vi något av dig. Liksom, idag måste du göra något speciellt. Det är Real Madrid hemma. Vi tar det defensiva, vi löser det, men vi måste liksom ha en gnista, vi måste ha något som tänder matchen, laget, publiken. Jalminha bara, det löser sig, jag har det. Och det han sen gör i match är ju att han introducerar den så kallade lambrettan för den spanska fotbollen. Vad är lambretta i det här fallet?
Ja, det är ju när du sätter ena foten bakom bollen och andra framför och så lyfter du bollen över huvudet. Liksom.
Alltså du har den bakom dig, du klackar den, men du gör den där liksom manövern där du drar den och sen snärtar den över ditt eget huvud och framåt. Det är som man själv har försökt 10 000 gånger på olika planer. Och det är ju, alltså, det är inte världens svåraste grej, till och med jag klarar ju av det.
Nej, men det är svårt när du ska lura 6 Real Madrid-spelare.
Och sätta den som en öppnande genomskära passning. För det är inte bara liksom en planlös lyra framåt i sig själv. Han lägger det med vinkel och han liksom lurar ett Real Madrid-försvar som lite halvt försöker ställa offside och friställer mer eller mindre Victor. Och sen är det deppiga att Victor inte får iväg skottet snabbt nog utan en Madrid-spelare hinner tillbaka för att blockera skottet. Men sen håller Deportivo trycket redan i samma spelsekvens, i samma anfall, så kom ett inlägg och Roy Mackay nickar in ledningsmålet. Och sen ska liksom sändningen produceras och repriser på målet ska visa. Kommer inga repriser på målet. Kommer ju bara repriser på lambrettan. Liksom, då skiter väl i målet. Såg ni det där? För just den spanska fotbollen hade inte sett. Det kanske var något som hade synts i Brasilien massor med gånger tidigare. I Spanien hade ingen gjort det där. Och det var en sak sen Zidane kom och gjorde sina roulette-grejer som också var lite ny för Spanien. Men det var inte det lika nytt och det är inte lika i ögonfallande.
Nej, och så just det här också, att det är inte bara en ballgrej utan det är liksom fem eller sex Real Madrid-spelare mot honom och han bara spelar över dem och öppnar ett läge för en annan.
Och gör det halvt på beställning, kommenderad av Mauro Silva. Idag får du plocka fram grejerna liksom.
Pelota para... Ay, madre mía, de Jalminha! Por primera vez en España, Vicente del Bosque, que hoy está en el otro banquillo hace muchos años y hoy acaba, a punto ha estado de hacerlo Jalminha. El balón para el Deportivo, Jalminha que mete la pierna, saca la defensa del Real Madrid, Guti con problemas, intenta irse Fernando Redondo, el balón no sale, lo recupera el Deportivo, juega sur de la banda, ahí va el centro de Víctor, primer palo, remate y el gol del Deportivo, Marco Mackay.
Pero me quedo con Jalminha, es un insoportable fantasma, pero lo digo en buen sentido, ¿eh?
Gästen om vågen då, Erik?
Ja, lite hugget som. Lite vatten, lite vin. För Deportivo går inte som expressloket. Framförallt har de en chockerande jävla bortaform. Från jul och framåt, hela resten av säsongen, så vinner de en enda bortamatch. Ja. De har en period där de i svit torskar mot Alaves, Valladolid, Numancia och Malaga. Så det är inte drakarna de faller mot. Och grejen är att 99-0-0 De förlorar 11 matcher i ligan. 93-94, Djokic-säsongen, då förlorar de bara 4.
Ja.
Men det är en jäkla egendomlig spansk ligasäsong detta.
Exakt.
Den är historisk så tillvida att ja, men inga är bra, inga Nej. Vinner. Eller så är alla bra så att det är så jäkla jämnt. Det beror på hur man ser på saken. Men...
ingen har ju vunnit med så få poäng. De Nej. Vinner med 69 poäng och Barcelona är två. De förlorar 12 gånger. Det har hänt 2 gånger i Barcelonas alltså moderna historia att de har förlorat så många gånger och ändå...
Ja, Real Madrid är ju urusla och Atleti åker väl ur ja. Och Valencia ingenstans. Det är så att ett tag just Deportivo, de förlorar varenda bortamatch men ligger kvar i toppen. De ligger i täten hela tiden. Man undrar var kommer utmaningen? När kommer Real Madrid? När kommer Barcelona? Ja. Det är typ så att Real Zaragoza är de som är där och hotar ett tag. Och Celta Vigo och just de klubbarna.
Och sen så, de är skitdåliga. Det funkar inte. Men vilka spelar Champions League-final?
Ja, exakt. Det är Valencia och Real Madrid.
Ja, och vem blir mästare?
Så det är ju såklart ett argument för att det kanske inte var så att spanska ligan var rekorddålig den här säsongen. Det kanske var rekordbra. Ja. Att alla var svinbra. Ja. Jag vet inte. Men det är klart att det inte var bekvämt att förlora sig kvar i serieledning. Och det är klart att Deportivo med sin klubbhistorik inte bara kunde luta sig tillbaka och tänka att ja, det löser väl sig. Så med, jag tror det är 5 omgångar kvar, då bestämmer sig Lendoiro för att nu får vi fan sätta ner ordförandeklubban här. Ner i omklädningsrummet, förklara för laget att så som ni håller på nu, ni kommer tappa igen. Men vi leder tabellen. Vi har det bästa spelschemat. Vi har det bästa laget. Skärp er. Det var typ budskapet. Och till en början fick det väl någon form av effekt. För omedelbart efter så vinner Deportivo mot Real Sociedad. Men sen är det Celta borta. Alltså returen på Jalminia Mostovoj-derbyt. På Tjetjenien-derbyt. Och Celta Vigo är... ja, det går inte att... dels ligger de rätt bra i tabellen, men oavsett vilket är det liksom inte klubben som man kommer till med en portfölj. Nej. Det går liksom inte att motivera dem till att ge Deportivo en enkel passage, utan de slåss ju som lejon.
Ja.
De krigar ju enormt för den segern de sen också tar. Då bara de har 10 man kvar mot slutet, för de har liksom krigat sig till en utvisning. Men Gustavo López avgör ändå med fel fot. Och Bailados sjunger adios a la liga, adios, när Deportivo åker därifrån. För nu vinner de inte ligan. Nu förlorar de för många matcher. Nu kommer de att tappa. Det är någonstans den triumferande känslan som sprider sig i främst Vigo, men även i resten av Spanien.
Men så blir det ju inte.
För det är kryss hemma mot ett omotiverat Espanyol som behövs.
Ja, och Espanyol, det spelar ingen roll hur mycket pengar de kommer till den matchen. Så jag tror inte Espanyol är speciellt intresserad av att hjälpa Barcelona.
Liksom. Alltså deras Peñas, alltså deras officiella supporterklubba, de går ju ut och publicerar en massa kommuniker under den här veckan att för allt i världen, för allt vad Espanyol är att stå för, vinn inte, man tar inga poäng.
Nej.
Vik ner. Ja. FC Barcelona ska inte vinna. Och det fanns massor med grejer som liksom talade i Deportivos riktning. Inte nog med att Espanyol verkligen inte vill att Barcelona ska vinna. Inte nog med att de ligger liksom fast förankrat någonstans i tabellmitten. De ska dessutom spela cupfinal helgen efter mot Atletico Madrid. Så de har alla ursäkter i världen att rotera och vila och ställa ut ett lojt lag på planen. Och ja, det är precis vad de gör.
El balón. A corner, primer corner favorable al Deportivo de la Coruña. El balón al primer palo. Y medio, Donato acaba de cabecear el primer tanto que pone todavía más cerca el campeonato para el Deportivo de la Coruña, toda Galicia vibra con este primer tanto de Donato. Manuel Pablo levanta la cabeza, recorta el centro de Manuel Pablo. Campeón de Liga. aplasta el Deportivo al Español. La Liga tiene dueño, 34-49. Se abraza toda Coruña, se abraza todo el equipo del Deportivo. Porque Macay fusila por segunda vez sin contemplación. Ratifica al mejor equipo español, el Deportivo. Es el campeón de la Liga, la locura. En el Riazor, el público que salta al terreno de juego no se ha podido contener. La emoción, 93 años de espera. El Deportivo, la escuadra palanquiazul de Javier Irurretagoyena, ha formado hoy, atención, para la historia. Songo, Manuel Pablo, Romero, Naivet, Mauro Silva, Macay, Gialmiña, Fran, Víctor, Donato y Jokanovic. Es el 11 que el Deportivo de La Coruña puso en liza para ser campeón de Liga.
Det är lite för tidigt att lämna.
Jaha, han är inte klar. Nej. För han var inte Deportivo klara. De fortsätter att vara konkurrenskraftiga och mer därtill. Så de kommer tvåa igen i ligan säsongen efter. De kommer tvåa igen i säsongen som följer på det. Men det är ändå inte något av de ligaäventyren som vi behöver ta fäste på, utan vi behöver däremot säga några ord om det som blev den här erans allra största, allra tyngsta seger och match. För ja, Djokic-matchen, det var vad det var. Copa del Rey mot Valencia, fantastiskt. Seger mot Espanyol, förlösande, behaglig. Men som enskild triumf och victoria så är det ändå cupfinalen 2002 som vi lite snabbt ska förklara. För det var en speciell cupfinal. De brukar ju spelas mitt i sommaren, liksom i juni. Det är sol och sen kanske det kommer en sommartromb, men det är liksom säsongsavslutningen. Nej, inte det här året. Spelas redan i början av mars. Jaha, varför i helvete då då? Jo, för att Real Madrid firar sitt 100-årsjubileum den 6 mars. Då har Real Madrid sett till att cupfinalen ska spelas den 6 mars på Bernabeu. Och de var ju ganska inställda på att de själva skulle vara där och att de själva skulle vinna den bucklan. Mm. Det var planerat in i minsta detalj från det att cupen fick sitt format. Den ska spelas på Bernabeu på Real Madrids 100-årsdag så att Real Madrid ska kunna kröna allt med att lyfta den här bucklan.
Och vad kallades det?
Ja, det kom ju att kallas El Centenariazo.
Ja, tack för att du uttalade.
Betoningarna är ju de oklara. Ja, men vad ska man säga?
Hundraårstiteln, va?
Ja, det blir väl så. Men det blir ju också med implikationer från liksom Maracanazo i Brasilien. Ja. Liksom den där stora finalen, den där stora festen som inte blev av, som istället blev en stor jävla smäll, en stor jävla implosion. För i Deportivo-lägret så satte det ju sig inför matchen en övertygelse om att ja, ni har skrivit ett manus, men ni verkar inte riktigt ha klirare med alla inblandade aktörer. Det är liksom ingen som har tagit det här med oss om att vi ska vara statister på Real
Madrid. Cuando ya está a punto de cumplirse el 49, observen al Endoiro mirando el reloj. Nervios de todos los deportivistas. Ahí va ese balón al área del Depor. Ha sacado César. Corre, como no. Ahí Sergio, y se acabó. Se acabó el Depor campeón de la Copa de Su Majestad el Rey. El Deportivo campeón de la Copa de Su Majestad el Rey acaba de ganar por 2-1 al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Ha ganado el Deportivo. Ahí está la felicitación de Su Majestad el Rey al presidente del Depor, Augusto César Lendoiro.
Det är klart att de ahora värderar sin ligatitel högst. Men som enskild match, som enskild kväll, så är det här höjdpunkten för Superdeppor. Det är La Revolución de los Humildes. Det är de ödmjukas revolution. Det är 40 000 jävla bybor som skrattar åt imperiet. Ja. Det är de kuvade som låter folk få veta att kolonierna också har kraft. Och det är också rimligt att säga att laget blev aldrig bättre än det var precis just vid den här tiden. Men med Jalminia, med Mauro Silva, med Fran, ja, där tar den här eran som vi har gått igenom slut. Efter det finns det inte längre något superdeppor. Och det är också något som går att vidga till dels hela staden A Coruña. För det som också händer är att Paco Vázquez avgår som borgmästare. Mm. Och det tycker kanske Lendoiro är kul. Men det är ändå så att staden uppfattar det som ett annat slut på en annan era. För parallellt med fotbollsklubbens framgångar, då hade ju stan fått självbilden och självförtroendet tillbaka. Det hade hänt jättemassa positiva grejer under den här tidsperioden. Under den här 20-årsepoken, ja, liksom hade kommit in en massa EU-projekt och EU-pengar. Ett klädmärke som heter Inditex hade vuxit som satan och liksom blivit en global spelare. Mm. Och det hade verkligen gått hand i hand det här med att staden återhämtade sig och att fotbollsklubben gjorde mirakel. Så det var bra, det var historiskt för klubben, det var fantastiskt för staden. Det var ju också något väldigt välgörande för fotbollssporten, för den spanska fotbollen. Och det här är inte riktigt, det är inte Spaniens Leicester. Det är, det är en annan typ av historia. Ska vi dra en When We Were Kings-parallell så är det ju Spaniens Kalmar.
Ja.
Det är liksom bonnaklubben som ändå växer sig stark och över tid blir bättre och bättre till punkten där de till slut helt enkelt bara är bättre än de allra största. Och det blir någonstans ännu tydligare i en fotbollsnation som Spanien. För Deportivo La Coruña förblir ju än idag den senaste nya klubben som vann den spanska ligan. Det har inte kommit en ny mästare sedan Deportivo blev ny mästare. Och vet du hur många olika klubbar som har vunnit den spanska ligan?
Nej.
Genom historien? Det är 9 stycken. Ja. Och du kan ju räkna upp dem ganska automatiskt. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Valencia, Sevilla, Real Betis. Och så faktiskt då de två baskiska klubbarna, Real Sociedad, ja, och Athletic Bilbao, i en tid då fotbollen såg annorlunda ut. Men toppen i spansk fotboll är smal och cementerad. De som en gång vann är de som alltid kommer kunna fortsätta vinna, och det kommer inga nya. Det är annat i England. Där finns det 24 mästare genom åren. Det finns fler stora klubbar med historia. Italien, 16 stycken. Också fler och annat. Men just det där att Deportivo faktiskt kom in där med något nytt. De var inte de som redan hade gjort det och som alla förväntade sig saker av. De kom med något nytt, och det går aldrig att radera ut. Och vi ska inte köra en lång vad hände sen, men de flesta vet ju förmodligen att när eran tog slut och superdeppor monterades ner, då började det gå neråt.
Ja.
Och först gick det ganska långsamt och mot slutet har det gått väldigt snabbt. Så nu är ju Deportivo nere i Segunda B.
Mm.
Den regionala tredje divisionen. De slogs för livet att inte hamna där 1988. Nu är de där.
Ja.
Och det är såklart smärtsamt. Det är inte där de ska vara. Men fråga dem själva, de som var med om både uppgången och fallet, ifall det var värt det. Svarar jag varje gång, sjunger än idag på varje match de får ha publik den här sången, ja, Come on me voy a olvidara, jag ska inte dra det, men hur skulle jag kunna glömma att Deportivo vann ligan, hur skulle jag kunna glömma när det är det bästa som hänt mig i livet.
Du har hört When We Were Kings om Deportivo La Coruña 1999-00. Fortsätt gärna mejla oss på kings@perfectdaymedia.se och följ oss hemskt gärna på Instagram på www.kpodcast. Vi hörs nästa vecka. Ha det så bra till dess. Hej då!
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.